Då hälsar jag er hjärtligt välkomna till det sista bibelforum för läsåret 96-97 blir det väl. Så får vi fundera lite över sommaren vad vi ska behandla 97-98 om världen står kvar och vi lever. Och ni vill att vi ska samlas så här en gång i månaden. I så fall försöker vi väl att starta någon gång i början eller mitten på september och har en gång i månaden precis som vi har haft nu. Idag så ska vi tala om, över ämnet frågor och svar om Gamla testamentet. Man skulle kanske kunna ha sagt också frågor och svar i Gamla testamentet. Därför att innan vi ställer våra frågor och funderingar om Gamla testamentet så kan det vara nyttigt att se att en rad frågor tas upp redan i Gamla testamentet, och det ges också en rad svar i Gamla testamentet. Det är inte så lätt att läsa Gamla testamentet, för det är ju ett väldigt stort bibliotek. Det är en rad böcker och det anspelar på förhållanden som låg långt, långt tillbaka i tiden. Vi vet ju att om vi ska bekanta oss med Birka och Ansgars besök där, eller hur det var här i Västerås på 1200- och 1300-talet, så det är inte alltid så lätt. När vi sysslar med Gamla testamentet så befinner vi oss ännu längre tillbaka i tiden. Om vi studerar Mose, som är en av portalfigurerna i Gamla testamentet, så är hans verksamhet 1400-talet före Kristus. I många läroböcker så står det 1200-talet, men det tror jag helt felaktigt, omöjligt att förena med Bibelns egna uppgifter, utan Mose måste ha verkat på 1400-talet före Kristus. Det är alltså långt, långt tillbaka i tiden. Ni kan, en svindlande tanke. Och det är ju inte så underligt att vi då ibland har svårt att förstå vissa saker som behandlas, därför vårt samhälle och tillvaro är så annorlunda på många sätt. Men det lönar sig verkligen att studera Bibeln och försöka tränga in i den dåtida världen, därför att i världen, i en viss historia, i samband med bestämda personer och händelser, så har Gud uppenbarat sig. Man behöver inte gå ut i skogen och fundera och gissa vem är Gud och vad vill han, utan enligt Bibeln så har Gud talat. Gud har presenterat sin vilja och Gud har klargjort en rad viktiga saker om oss människor som är mycket bra att känna till. En sak som är väldigt vanlig i vår tid, det är ju att vi vet bäst själva. Vi behöver egentligen ingen bibel. Vi kan gå till oss själva och till våra egna tankar och egna funderingar. Och som ni märker i vår tid så är liksom alla gränser rivna när det gäller att ha respekt för Gud och hans ord. Människan har upphöjt sig i stor utsträckning, satt sig i Guds ställe. Jag tänkte att vi ska belysa det här ämnet först genom att börja lite grann med Mose. Då börjar ju inte från början, men Mose är ju en avgörande person när det gäller att förmedla vad Gud vill, vad Gud har sagt om oss människor, om våra möjligheter, om vår lycka, om vår frälsning. Mose var ju en märklig person, liksom många av Bibelns gestalter. När Gud behagar uppenbara sig så går det inte riktigt enligt våra ritningar och våra tankar. Mose var ju inte kanske den finaste och prydligaste av alla människor, och ändå blir han den viktigaste profeten i Gamla testamentet. Mose var en mördare, som ni vet, och var i landsflykt när han vid ett tillfälle blir kallad av Gud och får uppdraget att gå tillbaka till sitt förslavade folk i Egypten. Och sedan kommer Gud mer och mer att uppenbara sin vilja. Och det är detta som är samlat då i andra, tredje, fjärde och femte Moseboken. Det som finns i första Moseboken är vad som har hänt av grundläggande betydelse före Mose. Men det som hör ihop direkt med Mose själv, det finns alltså i Moseböckerna, andra boken, till och med den femte. När vi då tänker på det uppdrag Mose får, att just han får uppdraget, så ser vi en sak som är som en röd tråd genom den bibliska uppenbarelsen. Och det är det att Gud väljer vem han vill. Och han väljer ofta någon som vi tycker inte skulle passa kanske, som är en dålig människa. Han väljer Mose som var en mördare. Och vi ska lite längre fram idag tala om David som blir den viktige kungen. Och David var både mördare och äktenskapsbrytare. Det är ganska märkliga ting. Men detta vill nog säga oss något. Nämligen att räddningen och frälsningen, den kommer från Gud som en nådeshandling, en oförtjänt gärning. Den grundar sig inte på människors kvaliteter, utan på Guds egen kvalitet, Guds kärlek och goda vilja. Och denna kärlek sträcker sig till de största syndare. Nu fick ju Mose en oerhört svår uppgift, därför att om nu Mose hade sina stora brister, så var det inte mindre brister hos det folk som Mose skulle leda ut ur Egypten. Och varför valde Gud just judafolket att få en bestämd gärning eller ett bestämt uppdrag? Att få iaktta och bevara och förmedla den gudomliga undervisningen till alla världens folk. Att bli ett ljus för folken. Och det är därför att det var det lämpligaste folket, det mest begåvade folket, det trofastaste folket eller någonting sådant. Ja, Mose får veta det, att det är inte så. Att just hebreerna, att just judafolket får den här uppgiften, det är inte därför att det är finare och större än bättre än andra folk. Inte alls det. Och i själva verket så är ju detta folk mer hårdnackat och mindre än andra folk, står det. Orsaken ligger helt och hållet i min egen godhet och kärlek, i min rättfärdighet. Inte i folkets rättfärdighet. Det grundar sig på Gud helt och hållet. När då Mose har fått uppdraget och kommer till sitt folk, så vet ni att det är ett svårbearbetat folk. Det krånglar hela tiden. Och det krånglar allra mest när det har fått erfara den största räddning som tänkas kan, att på ett mirakulöst sätt komma ut ur förslavningen, träldomen i Egypten. Det går inte många dagar efter denna kolossala frälsning förrän folket knorrar och klagar. Det hade varit bättre att vi har varit kvar i Egypten. Om man tvivlar på Guds förmåga att sörja för dem, att ge dem beskydd och ge dem mat och kläder och allting. När vi har facit i hand så vet vi hur Gud sörjde för folket hela tiden under ökenvandringen, som inte var tänkt skulle bli 40 år. Utan de skulle egentligen ganska omgående vandra vidare och in i det utlovade landet. Men det blev 40 år och det var inte Guds fel, utan folkets fel. De fick nämligen bespeja det utlovade landet, men då smädar man löftet och säger: det här går inte, och det är ingen fin gåva vi får från Gud. Alla smädar gåvan och Guds löfte utom Josua och Kaleb, det kanske ni minns. Och det är bara de två som får följa med in i löftets land av den vuxna generationen. Alla andra ska inte komma in där. Och därför måste ökenvandringen bli så lång, så hela den vuxna generationen hinner att dö. Och detta är alltså... Ja, vi tar frågorna sen. Vi tar frågorna sen. Så försök att komma ihåg dem, för vi ska ta rätt lång frågestund efteråt. Det blev ju då vanligt att, precis som i vår tid, att när det går illa och det blir svårigheter och man drabbas av olyckor, så anklagar man Gud för det. Och så gör folket, de knorrar och de klagar och anklagar Gud för alla sina problem. Men det svar som bibeltexterna då ger är att felet ligger hos folket och inte hos Gud. Det är för deras synds skull, deras hårdhets- och knorrandes skull, som alla dessa svårigheter drabbar dem, som de är utsatta för under de 40 åren i öknen. Och under den här tiden, som då blev så lång, det skulle inte ha blivit så lång, så utsätts också ledarna Mose och hans broder Aaron för stora problem. Så stora att de vid ett tillfälle vid Meribas vatten vid Kaders, också de tycker att nu orkar vi inte mer, och uppträder fräckt emot Gud. Och därför får inte ens Aaron och inte ens Mose komma in i löftets land. Det känner ni till. Vi ska återkomma lite till den händelsen. När det gäller frågor som tas upp och svar som vi får i Gamla testamentet, så får vi också, så tas den frågan upp, och det svaret ges att människan ständigt vill ha saker och ting tvärtom mot det Gud säger. När Gud säger att de ska gå in i landet utan att tvivla och de bara förtrösta på vad Gud har lovat, då vill de inte, utan då misstror man löftet och klagar. När sen Gud säger ni ska inte gå in nu och ni ska inte få gå in, då ska man till varje pris gå in. Så efter det att de här spejarna har smädat gåvan och landet, så ändrar man sig och säger: nu ska vi gå in. Och det går ju inte, och det blir ett stort nederlag, och väldigt många kommer att stupa när man ska gå in efter eget huvud och inte i enlighet med Guds vilja. I de här texterna lär man sig också att folket utan Gud är hjälplöst, och att folket inte kan rädda sig självt utan måste bli räddat av nåd genom Gud själv genom Herren. Och därför utlovas i texterna redan från början en frälsning och en frälsare som kommer från Gud. Och en frälsning som helt och hållet är Guds verk. Räddningen ut ur Egypten blir prototypen eller illustrationen av hur Gud frälsar. Att frälsningen är mirakulös och grundar sig på Guds ingripande. Och den är inte en följd av, vad ska vi säga, att människorna lyckas någorlunda. Denna frälsning som ges åt ett hårdnackat folk och ett motspänstigt folk, den frälsningen bör leda till att folket förstår vilken god frälsare och Gud de har, så att de håller sig till denna Gud och tar vara på sin uppgift att sprida kunskapen om denna Gud och bevara det som Gud uppenbarar i handlingar och i ord. Det är folkets uppgift. De ska då inte springa till andra gudar som egentligen inte är några gudar, utan de ska ha denne frälsare som sin ende Gud. Så de här 10 budorden börjar ju med att påpeka: jag är din frälsare. Det är jag som har fört dig ut ur Egyptens land. Det är egentligen det första budet, eller rättare sagt det första ordet. Och sen följer därefter som ett därför, sålunda, så ska du inte ha några andra älskare. Du ska älska mig över allting. Jag ska vara din enda Gud, din enda frälsare. Du ska inga andra gudar hava jämte mig, och missbruka inte det du får av mig. Utan ta vara på det. Missbruka inte Herrens, din Guds namn. Du har vilan hos mig. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Och så vidare. Alla buden talar om hur de då ska uttrycka som gensvar kärleken till Gud. Därför att de är ett frälst folk. Så buden är alltså inte tänkt som trappsteg. Som en väg att klättra för att få en frälsare, utan det är den väg de ska gå i kärlek därför att de har en frälsare. Sen talar texterna om att Gud ska göra ännu mer. I kommande dagar så ska han sända en särskild frälsare till dem. Och det är särskilt 5 Moseboks 18 kapitel som framhåller det. Och då jämförs den frälsare som ska komma med Mose. Jag sa att Mose var den största profeten. Och då ska det komma en annan profet som är större än Mose. Det är det som ligger bakom orden när Jesus har kommit och man frågar så här: vem säger människorna att jag är? Så säger en del: du är profeten. De har hört talas om att Messias eller frälsaren som skulle komma, han kallas i 5 Mosebok för profeten. Och då sägs det bland annat 2 saker om den profet som ska komma i kommande dagar. Det är en som är mig lik, säger Gud. Alltså han är lik Gud. Det står i 5 Mosebok 18:15. Och i 5 Mosebok 18:18 så står det: det är en som är dig lik. Alltså denne frälsare, han är en profet som är lik Gud. Och en profet som är lik Mose. Och Herrens namn bor i denne profet. Och denne profet ska man lyssna till. Och i 19 versen står det: om någon inte lyssnar till mina ord, det ord han talar i mitt namn, så ska jag själv utkräva det av honom. Och ni känner kanske igen hur dessa ord används och tillämpas av Kristus. Det finns alltså i Moseböckerna berättelser som vittnar om folkets syndighet och otacksamhet och trots, och om hur Gud av nåd räddar folket. Och det finns texter om att det ska komma en särskild räddare eller frälsare som är lik Herren själv, men samtidigt är lik människan Mose. Man skulle kunna säga som är både Gud och människa. Jag ska citera slutligen innan jag lämnar Mose och går vidare. En vers i femte Moseboks 31 kapitel som är ganska belysande. Där står det så här: se, när du vilar hos dina fäder, alltså du Mose, när du vilar hos dina fäder ska detta folk stå upp och i trolös avfällighet löpa efter främmande gudar som dyrkas i det land dit de nu kommer. Och du ska över, och det ska överge mig och bryta det förbund som jag har slutit med dem. Det finns ständiga förutsägelser i de här texterna. Och bland förutsägelserna finns denna, att folket kommer att fortsätta i trolöshet. Och det kommer inte att dröja länge, nu när de står på tröskeln till det utlovade landet, förrän de, fastän de får se löftets fullbordan, de får ta i besittning det land som de har utlovats efter nu en lång ökenvandring, de kommer i alla fall att avfalla, att svika Gud och istället löpa efter främmande gudar som dyrkas i det land dit de nu kommer. De kommer att överge Herren, de kommer att bryta uppdraget, uppgiften eller förbundet som Herren har slutit med. Och vi känner ju av den bibliska historien att också den här förutsägelsen slår in. Precis så här går det. Folket kommer att överge sin frälsare och gå till andra älskare, sådana som inte är riktiga gudar, men de litar de på och de lägger de ner mycket möda på att dyrka. Och så går de in på ett levnadssätt och går det, träder in på vägar som leder bort i större mörker och större olycka. Detta att till och med Mose vid ett tillfälle tappar respekten för Gud, det stället kanske jag också ska nämna. Mose fick ju ha mycket tålamod och fick stå ut med mycket när han skulle leda folket. Och det är beundransvärt att han hade så stort tålamod och att han orkade med detta folk alla dessa år. Men vid ett tillfälle berättas det att han tappar tålamodet, skulle man kunna säga. Det står inte så oerhört utförligt, men tillräckligt. Fjärde Moseboks 20 kapitel. Jag tror jag ska ta snabbt och läsa igenom de verserna. Israels barn, hela menigheten, kom in i öknen Sin i den första månaden och folket stannade i Kadesh. Där dog Miriam och blev också begravd där. Och menigheten hade inget vatten. Då församlade de sig mot Mose och Aron, och folket började gråta med Mose och sa: o, att också vi hade fått förgås när våra bröder förgicks inför Herrens ansikte. Varför har ni fört Herrens församling in i denna öken så att vi och vår boskap måste dö här? Här ser ni en fråga, om ni tänker på vårt ämne, frågor och svar. Om Gamla testamentet, eller som jag nu har gjort om det lite grann och säger, frågor och svar i Gamla testamentet. Här har vi en fråga: varför har ni fört Herrens församling in i denna öken så att vi och vår boskap måste dö här? Vi vet väl svaret, för den ges ju också i texterna. det är ju folkets fel att det blev en 40-årig ökenvandring med massa elände. Men ni ser hur folket gör. De skyller på Mose och de skyller på Gud. Och klagar. Och ser inte att det är deras eget fel. Och det är precis som i vår tid. Som ni vet, om det finns en Gud, om han är god, varför finns det då så mycket elände i världen? Det måste vara Guds fel. Och en sån Gud vill vi inte ha som låter allt detta ske. Och så löper man istället till andra gudar av olika slag. Och det kommer flera varför här i texten som ni ser. Femte versen. Och varför har ni fört oss upp ur Egypten och låtit oss komma till denna svåra plats där varken säd eller fikonträd eller vinträd eller granatträd växer och där inget vatten finns att dricka? De borde ju kunna besvara den frågan själva om de inte var alltför glömska. Då står det att Mose och Aron gick bort från församlingen till uppenbarelsetältets ingång och föll ner på sina ansikten, och Herren uppenbarar sig som man brukar i uppenbarelsetältet i sin härlighet för dem. Och Herren talade till Mose och sa: ta staven och församla menigheten, du med din broder Aron, och tala till klippan inför deras ögon, så skall den ge ifrån sig vatten. Ni ser alltså något helt mirakulöst och märkligt. Skulle bara tala till klippan så skulle de få det de inte hade. Precis som de hade fått förut på mirakulöst sätt en rad saker. Men ser vi här i fortsättning, nu har Mose tröttnat. Så det verkar som det har hänt så mycket besvärligt. Så när han sedan med Aron går till klippan så gör han inte det, talar till klippan, utan Mose är arg. Och som det står som slutsats på många ställen, Mose håller inte Gud för helig inför folkets ögon. Det vill säga, visar inte Gud fullt förtroende och respekt att det verkligen blir som Gud sa, utan Mose tar staven och slår den två gånger i vredesmot. Mot klippan ungefär. Hur länge ska vi ha det på det här viset? Och det här går ju inte. Och vi får massa löften om det och det. Och så drabbas vi hela tiden av detta elände. Och han blir säkert väldigt snopen. Att när han har slagit två gånger så plötsligt forsar det fram vatten ur klippan. Men han skulle inte göra så. Han skulle bara tala till klippan. Och de skulle få vatten, stod det. Och på grund av detta får inte Mose sedan komma in i löftets land. Det står i 12:e versen. Herren sa det till Mose och Aron: eftersom ni inte trodde på mig. De litade inte på detta Herrens löfte. Och eftersom ni inte höll mig helig inför Israels barns ögon, därför ska ni inte få föra denna församling in i det land som jag har gett dem. Och då lär vi oss här ytterligare en sak, att det här med tron och förtröstan och att frälsningen helt och hållet ligger i Herrens löftesord, det är inte en uppfinning i Nya Testamentet. Som en del säger, det är den nytestamentliga religionen. Där finns frälsningen och där finns löftet, men i Gamla Testamentet, där var det gärningarnas väg som gällde och där var det något helt annat. Så är det ju inte, utan det är exakt samma tro och samma religion. Och tron är avgörande, inte bara som ni ser i Nya Testamentet, utan i Gamla Testamentet. Ni vet ju hur det i Nya Testamentet talas om det som fördömer en människa, det är otro. Det är inte detta att det fattas i gärningar och fattas i syndfrihet och i ofullkomlighet. Det fattas hos alla. Utan det som fördömer en människa, det är otro. Att icke tro, lita på och ta emot Guds frälsning, Guds löfte. Det är det som fördömer. Otron fördömer. Och så är det i hela Bibeln. Och det kommer fram på många ställen tydligt i Gamla Testamentet också. Ja, hur blev det sen? Jag hinner inte gå igenom nu hela Israels historia, utan vi ska snart samtala om olika frågor och svar i och om Gamla testamentet. Ja, Mose fick se löftets land, men han fick inte själv gå in. Hans efterträdare, som heter Jesus på grekiska och Yeshua eller Joshua på hebreiska. Så Jesus är det grekiska ordet för Josua, som är ett hebreiskt ord. De är ju förebilder också på, för vad som komma skall. Jesus leder alltså folket in i löftets land. Josua leder folket in i löftets land. Och fastän de har uppträtt så illa under de här 40 åren och knorrat och klagat, så får de i alla fall. Gud står vid sitt löfte. Men det som fördömer och ger dem olycka, det är fastän de får det, så misstror man och vänder det ryggen och bespottar det. Och det blir som var förutsagt här, att när ni har kommit in i landet så kommer ni löpa i trolös avfällighet efter andra gudar. Precis så blir det. Mose och de ledare, nej, Josua, de ledare han har omkring sig, det äldste, så snart de har dött så löper folket iväg åt alla möjliga håll. Och då är vi framme ungefär vid 1375 före Kristus. Och då kommer en rad problem och olyckor, och Gud visar då under domartiden sin nåd gång på gång genom att skicka särskilda frälsare eller särskilda domare som befriar dem från moabiterna och från kananeerna och från midjaniterna och från ammoniterna och från filisterna. Och det är oerhört spännande att läsa om den perioden, som är drygt 300 år. När den tiden har gått, så säger folket: vi vill ha en kung. Och de ska få en kung. Och det säger de då till den sista domaren, som heter Samuel. Men i detta ligger också ett trots, att de litar inte på att Herren själv kan vara deras kung. Och därför så kommer det att gå illa för dem. Men de får en kung, och det går särskilt illa då i samband med den första kungen, som heter Saul. Det slutar ju i katastrof. Efter Saul så kommer David, och jag tänkte säga några ord om David också. Jag har redan nämnt att här har vi samma schema igen, att David är den som man minst räknar med. När olika kandidater förs fram, och när det bara ska vara söner till Isai, så räknar man inte ens med 16-åringen David, som är ute bland fåren. Så han får inte ens komma fram och kandidera. Men när de andra 7 har varit framme, så frågar Herren genom Samuel: finns det ingen mer? Jo, vi har ju en till, men det är inget att bruka om. Hämta honom. Och den är det. Alltså, Herren väljer ut den som man inte räknar med. Och denne David får också visa att segern och frälsningen är inte en följd av muskler och mänsklig rustning. Det kommer fram i striden mot Goliat. Utan han vinner seger med en enkel slunga i det sammanhanget. Men samtidigt så visar det också att frälsningen, som jag sa förut, grundar sig inte på vår mänskliga förträfflighet, utan David visar sig också vara en dålig människa. Han är svekfull och han är modisk och han är en äktenskapsbrytare. Men Herrens makt och Herrens härlighet och Herrens frälsning uppenbaras likväl genom David, och Messias rike, frälsningens rike, kallas därför i fortsättningen rakt igenom Bibeln för Davids rike. Och när frälsningens rike byggs upp och hedningar får tas in i detta rike, då heter det att Davids fallna hydda reses upp igen. Och när det kommer i Nya testamentet lovsång i samband med Kristi födelse, så heter det att nu har Gud upprättat åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids hus. Och ni minns ju hur frälsaren föds i Davids hus och i Davids stad. När, så Nya testamentet handlar om hur den sanne David, eller Davids sonen, hur han kommer och upprättar Davids fallna hydda. En annan bild är att Davids riket då är i så dåligt skick så det är bara en stubbe av Davids trädet. Och ur den stubben kommer Messias fram, växer upp som en telning. David och Davids berättelserna är ju oerhört fantastiska att läsa och är som ni vet väldigt utförliga. Man får läsa en rad om en rad enskildheter som gäller Davids hus och släkt. Och ni kanske minns vilka olyckor som drabbar David efter hans svekfullhet. Hur det blir osämja inom kungafamiljen och hur syskonen och halvsyskonen slår ihjäl varann och bekrigar varann. Och en rad spännande saker händer där. Och David tvingas att ödmjuka sig och acceptera domen. Först förstår han ju inte hur illa han har handlat, och Herren sänder profeten Natan till honom och får berätta en liknelse om hur illa en rik man med många får gör genom att taga det enda lammet hos en fattig person och slakta det. Och David blir upprörd och säger, så kan man ju inte göra, det är något fruktansvärt. Och Natan säger, du är den mannen. Det är så du har gjort när du tog Urias hustru och lät mörda Uria. Och efter det så lär sig David mycket när han blir förbannad av en som tillhör Sauls kungahus. Så vill många stoppa den där förbannelsen och säger, vi slår ihjäl den där. Varför ska han få förbanna kungen när han är på flykt? Och då säger David, låt honom fortsätta, jag har förtjänat den här förbannelsen. Och i de texterna är David mycket en förebild om Kristus som får bära förbannelsen för vår skull. Och Kristus, som ni vet, gick över bäcken Kidron till Getsemane. Precis så fick också David gå när han tvingades fly för sin son Absalom. Så i texterna finns alltså inte bara undervisning, utan också i själva händelserna finns en undervisning och förebilder för hur Gud är i sin frälsning och hur frälsaren är. Och när sen profeterna lite längre fram, särskilt på 700-talet före Kristus, talar om frälsaren, så hänvisar de på nytt till David och talar om telningen från Isai och talar om att det ska komma en ny David och talar om Davids riket och sådana saker. Nu har jag stort sett lämnat till den här frågestunden sådana saker som ändå kvarstår för oss när vi läser Gamla testamentet. En annan typ av frågor. Det finns mycket i händelserna som vi undrar över och som vi inte förstår. Och inför elakhet och stora olyckor och stora grymheter och bestraffningar som äger rum under Gamla testamentets tid, så höjer vi kanske på ögonbrynen och undrar, hur kunde man vara så ond och så elak, och hur kunde Gud tillåta, och hur kunde Gud i flera fall också befalla om sådana onda straffdomar. Men om vi har sådana frågor, så tänkte jag att vi tar dem nu under samtal. Som avslutning på den här inledningen vill jag också fästa uppmärksamhet på att lägg märke till att en rad frågor som ställs i Gamla testamentet nog står där för att vi ska grubbla på dem och besvara dem. När vi läser i Saltaren, den bok som vi särskilt har sysslat med under den här terminen, när vi där läser till exempel en sån här fråga i 22 salmen: min Gud, varför har du övergivit mig? Så ska vi inte första hand tänka så här som en del gör: det var ju märkligt, Messias, Guds son, hade det så svårt så plötsligt börjar han att tvivla och undrar varför är han övergiven. Utan frågan går till oss: varför måste Messias bli övergiven av sin älskade fader? Svaret vet vi ju. Och det är samma svar som vi skulle ha kommit fram till tidigare: för vår skull. Det är vårt fel, på grund av vår ohörsamhet och våra synder, så måste förbannelsen komma, och Messias tar den i vårt ställe på sig. Och detta är ju en viktig text, som ni vet. Jesus läser den när han hänger på korset. Där är Messias och där är fullbordan av det som har profeterats om i Gamla testamentet. Nu är det fritt för frågor och samtal, som en liten avslutning på den här Bibelforum-serien det här läsåret.